Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och välkomna till avsnitt 65 av podden Vi går till historien. Och ännu en gång sitter vi här digitalt med varsin dator och mikrofon, för du är väl med mig?
Naturligtvis, som alltid. Och nu återvänder vi till 30-åriga kriget. Efter segern vid Breitenfeld i september 1631, den kanske mest betydelsefulla segern i Sveriges historia, så blir hösten ett enda långt segertåg för de svenska trupperna. Nu är vägen öppen för att fortsätta söderut ner i det katolska och rika sydvästra Tyskland, ett område som hittills varit förskonat från det grymma religionskriget. Från Elbe till Ren. De svenska soldaterna tar för sig samtidigt som kungen Gustav den andra Adolf försöker upprätthålla en hög moral och hårt straffa soldater som plundrar och mördar och våldtar. Efter kungens död så kom disciplinen att försämras. Ju längre det långa kriget håller på, desto mer får den tyska civilbefolkningen lida av plundrande soldater från båda sidorna. Som vi berättade i förra avsnittet är det 30-åriga kriget ett krig där civilbefolkningen får lida på ett helt annat sätt än i tidigare krig i historien. Vi talade förra gången om de tappra och tåliga finska soldaterna som utgjorde något av en ryggrad i den svenska armén. De hade ju ofta en än fattigare bakgrund än de som kom från Sverige, den västra rikshalvan. Särskilt fruktade var de så kallade hakapeliterna, det finska rytteriet. Och namnet det kommer från deras stridsrop, Hakapelle, som betyder ungefär hugg in, hugg på. Och det här ropet det kan man fortfarande höra på idrottsarenor, kanske när de framgångsrika finska lejonen spelar mot Tre Kronor. Hakapelle! Både OS och VM-guld i år. Grattis!
Ja, de har ett par vinterdäck som heter Hakapelita, tror jag.
Ja, det har du alltså rätt. Det har jag inte tänkt på, men visst, det är kul. Ja,
okay, brukar ju vinna alla tester, tror jag.
Ja, du ser. Ja. De blir inte slita, kan man säga. Ja. Svenskarna, de går nu segrande fram. Man intar Würzburg, där det fanns ett berömt ärkebiskopligt bibliotek. Alla böcker packas ihop och skickas till universitetsbiblioteket i Uppsala. Stora städer som Nürnberg och Frankfurt am Main intas utan strid. Mainz efter övergången av Ren i december och en strid mot huvudsakligen spanska trupper. Gustav Adolf låter vid floden resa en pelare, en obelisk med ett krönt lejon i toppen. Något som fortfarande står kvar, även om den flyttas några gånger. Schwedensäule, Sverigepelaren. Andra fältherrar som är framgångsrika är Lennart Torstensson som erövrar andra städer i västra Tyskland. Gustav Horn som erövrar områden i Elsass vid gränsen mot Frankrike. Johan Baner som lägger beslag på det som finns kvar av Magdeburg. Och Åke Tott som var Erik den 14:s och Karin Månsdotters barnbarn. Hans mamma var deras dotter Sigrid. Åke Tott, han är uppe i norr och erövrar Rostock och Vismar vid Östersjön. Och vad fanns ju där i Vismar som vi talat om tidigare? Jo, den kejserliga flotta som Wallenstein förlagt dit, och den lägger nu Tott beslag på. När det gäller löftet till Richelieu, den franske kardinalen, att behandla katolikerna i de erövrade områdena väl, så håller Gustav Adolf det till 100%. Det är faktiskt utmärkande för honom i denna intoleranta tid att han alltid visar stor tolerans mot de religiöst oliktänkande. Det hade han gjort när han krigade i Polen och redan i Ryssland mot de grekisk-ortodoxa bekännarna. Efter Stalbova-freden hade ju faktiskt Sverige fått undersåtar med denna inriktning i Kexholms län och Ingermanland, och de fick ha sin tro i fred. Allt talar därför för att Gustav Adolf uppriktigt respekterade andra kristna riktningar och uppfattningar. Han var också intresserad av skillnaderna mellan protestantism, katolicism och ortodoxa läran, läste böcker i ämnet och diskuterade gärna. Anmärkningsvärt är ju när man talar om hur kungen ser till att katolikerna i södra Tyskland blandas väl, att det hemma i Sverige var helt förbjudet att vara katolik. Med undantag för diplomater från katolska länder. Att som svensk konvertera och gå över till katolicismen, det kunde leda till dödsstraff. Vi har diskuterat om varför kungen gick in i det 30-åriga kriget, något historiker har funderat över i många sekler. Om det var för att hjälpa sina protestantiska trosbröder eller för att utöka sin egen och Sveriges makt i Tyskland. Hans toleranta attityd i trosfrågor förstärker ju tanken att det var mer maktanspråk som gällde. Något som ytterligare talar för det är hans uppträdande i Tyskland. Medan han var tolerant mot befolkningens tro är han noga med att visa att han är den nya härskaren och att de är hans undersåtar. Ja, vad säger du själv? Vad trodde han hade för motiv?
Om man bara ville skaffa sig mer makt och utvidga riket, då ställer jag mig återigen frågan, varför gick han inte in i Danmark, som var ju var på hans sida här nu? Danmark är ju vår arvsfiende, och han hade ju mycket väl kunnat spöa Danmark här, eftersom Danmark hade gjort på stryk i Tyskland och var försvagade, och nu hade ju Sverige en bra armé, så det talar ju för att han faktiskt hjälpte sina protestantiska vänner. Mm. Annars hade han attackerat Danmark helt enkelt. Det är min...
Okej. Ja, intressant. Men du vet, det var ju danske kungen, Christian Fjärde, det var ju han som bad Gustav Adolf att ta över danskarnas misslyckade krigföring i Tyskland, med misslyckandet att hjälpa protestanterna. Där. Så att,
ja. Ja, då är det fritt fram för att attackera Danmark. Om det inte hade varit religion med i spelet.
Ja, jag förstår. Ja, intressant. Och hans ställning är också mycket stark nu i januari 1632. Han är den protestantiska sidans obestridliga ledare. Och genom värvningar har den svenska armén utökats till 80 000 man, en ansenlig styrka. Huvuddelen finns hos kungen i hans vinterkvarter. Ja, vi talade förra gången om vilka mål kungen hade. Det finns, som vi konstaterade då, inget belagt av kungen själv att han haft planer på att avsätta den katolske tysk-romerske kejsaren för att själv bli ny kejsare. Den första protestantiske då i så fall. Däremot har samtida personer, bland annat rikskansler Axel Oxenstierna, antytt att Gustav Adolf haft planer på att skapa ett rike av Skandinavien och det protestantiska Nordtyskland, och över det riket utropar sig till en protestantisk kejsare. Då hade han ju varit tvungen att erövra Danmark, som du säger. Men vad man samtidigt måste komma ihåg, det är nog att de protestantiska furstarna, som Sachsens kurfurste Johan Georg, av svenskarna på grund av den stora alkoholkonsumtionen han brukade, kallad ölgöra. De är ganska så opolitliga, och det är inte självklart att de för all framtid vill underordna sig den svenska kungen. Trots det svidande nedlaget vid Breitenfeld har kejsaren minst av allt börjat ge upp, och han övertalar nu den fruktade Wallenstein, som han ju tidigare sparkat på grund av missnöjet med dennes brutalitet även mot sina egna, att återinträda i tjänst. Wallenstein, han ställer stora krav för att gå med på det, men får allt han begär. Kanske kejsar Ferdinand börjar misstro att den 73-årige Tilly efter sitt nederlag vid Breitenfeld längre är den rätte mannen att leda den kejserliga armén. Och Wallensteins comeback blir lyckosam. Han driver tillbaka ölgöran och hans saxare från Prag och Böhmen. Förutom eventuella planer på att bli en protestantisk kejsare i norr får den svenska kungen nu en annan idé. I Polen har hans kusin, kung Sigismund, insjuknat. Under vintern blir han allt sämre, till de ständigt återkommande mässorna i kyrkan, flera varje dag, får han bäras. Medan Gustav Vasa infört arvriket i Sverige förblev ju Polen ett valrike. Unionen Polen-Litauen, Europas största rike, som lyckades stå utanför det 30-åriga kriget. Sigismund, han blev ju alltså vald till kung i Polen som 21-åring redan 1587, och efter pappa Johan III:s död 1592 ärvde han den svenska kungakronan. Och för att bli accepterad som svensk kung var han ju i samband med Uppsala möte 1593, då vi definitivt övergick till lutherdomen, tvungen att acceptera att Sverige skulle få ha sin protestantiska tro för att bli krönt, något han motvilligt gick med på. Men, som du kommer ihåg, Sigismunds farbror, hertig Karl, gjorde ju uppror mot sin brorson och besegrade honom i det bekanta slaget vid Stångebro 1598, följt av Linköpings blodbad, där fem av dem som stått på den lagliga kungens sida blev halshuggna. Hertig Karl tar över och blir kung Karl den IX. Ja, vi sammanfattar ju Sigismund i samband med att han blev avsatt som svensk kung och har ju följt honom senare när sonen Vladislav var utnämnd till rysk tsar utan att ta tronen i besittning, och under det svensk-polska kriget under 1620-talet. Och du gjorde ju som alltid en briljant analys där, om lite efterhand nu, vad får du för association till Sigismund, hur ser du på honom?
Jag antar nu att han ligger på sin dödsbädd, där det
ja, 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 just det.
Nej, men...
Jag tänkte bara säga att han var ju ganska annorlunda än sina manliga Vasa-släktingar, eller hur? Det var ju ingen macho-typ.
Nej, men det, jag skulle väl säga att trots att han är i Polen och har haft en del otalt med de svenska kungarna här nu, så jag är inte så mycket emot honom faktiskt. Jag tycker han verkar ganska vettig. Jag står fast, även om han har gett sig in i den kungliga politiken mer än vad jag trodde att han skulle göra på senare år, alltså efter min sista bedömning här, att han nog inte ändå ville ha en framträdande roll i kriget och politiken. Det, att han höll sig utanför det här 30-åriga kriget är väl ett litet bevis på det kanske.
Ja visst, polackerna kunde ju sitta på åskådarplats och se vad som hände där i Tysk-Romerska riket med det förödande inbördeskriget som slet isär landet. Jag håller med dig, alltså som person verkar Sigismund rätt sympatisk. Han umgicks ju hellre med sin familj. Han var gift två gånger med två Habsburg-systrar, Anna och efter hennes död Konstantia, och lekte med sina barn, läste böcker, lyssnade på musik, gick på teater och operaföreställningar och var själv en inte oäven konstnär. Han målade vackra oljemålningar. Han hade ju inget intresse av att vara ute och kriga, som man antyder, eller jaga, eller kröka loss på vilda fester med galanta damer. Han var med andra ord en ovanlig kung vid denna tid. Sigismunds inställning till sin kusin Gustav Adolf ändrades i takt med svenskarnas framgångar i det 30-åriga kriget. Han hade ju tidigare sett honom som en usurpator som inte var den legale kungen. Det kallat honom för hertigen av Södermanland. Men lite härskarteknik där. Men nu blev Sigismund och hans söner imponerade och i synnerhet efter segern vid Breitenfeld faktiskt stolta över kusinens framgångar. Men samtidigt är alltså inte Sigismund, som nu är i 65 års åldern, i bästa form. Han isolerar sig på slottet i Warszawa. Ja, han hade ju flyttat huvudstaden från Krakow till Warszawa. Kungen har sin familj omkring sig, drottning Konstantia och de sex barnen. Den äldste Vladislav med första hustrun och de fem andra med den andra, alltså den första hustruns syster. Ja, de svenska rådgivarna som varit med sedan slaget vid Sångebro, Göran Posse, den mest kände, var bara en kvar i livet. Gregorius Laurenti, Greger Larsson alltså. Han lade till namnet Borastus till sitt namn för att visa varifrån han kom. Och på grekiska betyder det den norra staden. Och då ställer jag den knepiga frågan, från vilken svensk stad tror du han kom?
Den norra staden. Det tror jag Peking betyder. Och
det är
Peking. Finns det något fotbollslag som kallas för Peking där ute? Ja, IFK va? Det finns ju bara ett IFK. Det är IFK Norrköping. Så jag skulle gissa på Norrköping.
Det är alldeles riktigt. Han kom från Norrköping. När du säger att det bara finns ett IFK, då tror jag du får många emot där i Göteborg och på andra ställen. Men för dig finns bara ett IFK.
För mig finns bara ett IFK.
Jag förstår. Ja, alltså den här killen nu då, alltså, han var en mycket bildad man och jag tror faktiskt jag är inte helt säker, men jag tror vi har berört honom vid ett tillfälle tidigare, nämligen då vi talar om Erik den 14:s dagbok. Det kommer ihåg, det är en otroligt spännande historia. Det var ju Eriks fattige och olyckliga son Gustav som pantsatte de här dagböckerna hos en källarmästare i Vilnius, och det var sen Gregorius Laurenti Borastus som löste ut dem och tog dem till Warszawa. Och så småningom kom de till Paris genom Sigismunds andra son Johan Casimir och hamnade hos en kryddkrämare som använde sidorna som omslagspapper. Du kommer ihåg den här historien, eller
hur? Ja, absolut.
Tills en svensk student, Åke Roland, köpte en strut brända mandlar av denna gatuståndshandlare i Paris och upptäckte att karamellstrutens papper var handskrivna ark från Erik den 14. Denna Norrköpingsson, Borastus, han var Sigismunds sekreterare för att sluta som kungens svenske kansler, som titeln löd. Han författade många hetska skrifter om Sigismunds svenska släktingar, framförallt Karl den 9 var ett hatobjekt. Polen var ju som sagt ett valrike och Gustav Adolf, han bestämmer sig nu när kusin Sigismund blir allt sämre för att utmana Sigismunds son Vladislav och ställa upp som kandidat i det kommande polska kungavalet. Ja, hur han tänkt sig där är oklart, om man kanske skulle ha återupprättat den svensk-polska personalunionen under Sigismund från 1590-talet. Den 19 april 1632 så dör kung Sigismund, nästan 66 år. Han hade varit polsk kung i inte mindre än 44 år. Man kan nog säga att han efter att ha mött en ganska stor oförståelse i början med åren blev allt populärare och respekterad av det polska folket. Nå, hur tror du Gustav lyckas med sina planer att efterträda sin kusin som kung i Polen?
Ja, men det är väl svårt va? De är ju katoliker där, det är väl kört från början antar jag.
Visst. Han lyckas inte alls, visar det sig. Han har inga anhängare överhuvudtaget i Polen. Så var han fick den här tanken ifrån kan man ju fråga sig. Så istället så blir det Sigismunds son Vladislav som blir vald till kung i november. Gustav Adolf, han tar nu vinterkvarter i Frankfurt och i Mainz. Under vintern får han besök av två närstående personer från Sverige. Den ena gästen, vars besök han borde ha varit mycket glad över, tröttnar han snart på, medan den andra är betydligt mer intressant. Ja, vad tror du det är för två gäster som kommer och besöker honom där i Tyskland?
Ja, den ena måste väl vara drottningen.
Riktigt, riktigt.
Det var ju lätt. Den andra som var intressant, sa du. Ja, du.
Som man ville samarbeta med och göra upp planer tillsammans med för fortsättningen. Hans stora samarbetspartner.
Ja, också en stjärna.
Visst, alldeles riktigt som du säger här. Alltså den första gästen, det är ju då kungens hustru Maria Eleonora, som redan på sommaren året innan lämnat Sverige och den femåriga dottern Kristina för att söka upp sin man som hon saknade oerhört. Vi har ju tidigare talat om hennes smått hysteriska kärlek till sin man, något Gustav Adolf kände sig lite besvärad av. Hon ansågs allmänt som känslomässigt mycket labil, inte minst kungens mest förtrogne, alltså just rikskansler Axel Oxenstierna, är kritisk, anser henne svag och överspänd. Maria Eleonora ansågs samtidigt som otroligt vacker, den skönaste drottningen i Europa. En fransk diplomat beskrev henne på följande sätt: hon är den skönaste, mest strålande kvinna vi någonsin skådat. Vi var fullständigt bländade av hennes skönhet och tjusade av ansiktets ljuva uttryck och den kungliga gestalt. Hon har kulturella intressen, konst, arkitektur och musik, men ägnar sig inte åt politik eller har några intellektuella, akademiska intressen. Man lär sig dock med tiden tala svenska hyfsat, men jag skulle väl tro att makarna konverserade på tyska. Gustav Adolfs mamma Kristina var ju tyska också. Maria Eleonora, hon är mycket ensam på slottet och Gustav Adolf oftast är ute i fält. Hon väljer lite speciella sällskap. Hon har många dvärgar vid sitt hov. Något lilla Kristina inte uppskattar, hon lär varit rädd för dem. Och för att råda bot på detta så lät mamma Maria Eleonora ett dvärgpar bo i Kristinas rum. Maria Eleonora har också en del husdjur, framförallt är hon förtjust i apor. Ja. Drottningen, hon saknar då som sagt sin ofta frånvarande man och försöker övertyga honom att komma hem från sina krig. Hon försöker också påverka Oxenstierna och mannens svåger, Johan Casimir, att han ska avsluta sina krig och komma hem till henne. Maria Eleonoras högsta önskan är att föda en son, en kronprins till sin älskade man. Efter flera missfall och en spädbarns död så får hon till sist då Kristina 1626. Så vi berättat tror man ju först att en son kommer till världen, men får efter en närmare titt konstatera att det nog är en flicka. Och mammans besvikelse, den är nog större än faderns. Och Kristina uppfostras i stor utsträckning som en pojke. När kungen inte kommer hem efter de inledande framgångarna i 30-åriga kriget så beslutar sig drottningen för att själv bege sig till Tyskland. Hon är misstänksam mot sin omgivning som hon tror, kanske inte utan grund, försöker förhindra eller skjuta upp hennes resa. Hon reser redan i juli 1631, stannar en tid hos sin bror i Berlin och möter sin man först i januari. Förhoppningsvis blir Gustav Adolf glad att träffa henne, men problemet är att hon kräver hans sällskap 24 timmar om dygnet. När han är borta några dagar då vägrar hon att både äta och dricka något. Och när Gustav Adolf sen bryter upp i mars för ett avgörande mot Tilly så hamnar hon i en svår depression. Men stannar i Tyskland ända fram till den stundande katastrofen.
Kan det vara så att han åkte och kriga i Tyskland för att han ville komma ifrån henne lite?
Ja, det är en intressant teori. Det är ganska högt pris får man säga då.
Han söker sig, fan, han vill till Polen och han vill inte vara i Sverige, det är ju ganska uppenbart.
Nej, det har du alldeles rätt. Och när Kristina skulle födas, då begärde man ju, eftersom han inte hade varit hemma vid tidigare förlossningar, missfall och liknande, så ställde man krav att nu kommer kungen hem här helt enkelt för att det här skulle gå bra. Men om det teori stämmer så får man ju säga att det är väldigt många människoliv som offrades för att han inte trivdes hemma.
Nej, jag tror på den tanken faktiskt.
Intressant. Men Vi lämnar första gästen. Alltså, till kungens vinterkvarter kommer ju också då, som sagt, Oxenstierna. Som vi tidigare konstaterat är ju kungen och rikskanslern ett oerhört samstämt och effektivt fungerande team, trots att de som personer är mycket olika. Kungen är ju temperamentsfull och ständigt aktiv och spontan. medan kanslern är försiktig och återhållsam, lugn och beräknande. Som kungens militära strateger som Baner och Torstensson, så kanske man kan säga att Oxenstierna var en genialisk politisk och administrativ strateg. Gustav Adolfs vinterkvarter blir ett slags politiskt centrum i Europa denna vinter. Furstar och diplomater från en mängd länder avlöser varandra som kungens gäster. Gustav Adolf har med sina framgångar gjort hela Tyskland till en krigsskådeplats från Östersjön till Alperna. Soldater strömmar till hans här och de 80 000 då, de blir nu snart 100 000. Kardinal Richelieu i Frankrike lär ha blivit lite betänksam. Han hade ju stött Gustav Adolf för att den svenske kungen skulle bekämpa arvfienden Habsburg-kejsaren i Wien. Men nu börjar Gustav Adolf bli Europas mäktigaste man. En annan spännande tanke Gustav Adolf har, det är vem som ska styra i framtiden det här stora protestantiska riket som han vill skapa. I sina diskussioner med Oxenstierna så tänker han sig ett förbund med Brandenburg. Kungen vill för all framtid eliminera ett hot från Danmark. Det är ju lite din tanke här. Danmarks kung Christian den fjärde, han ser också med oro på Sveriges ökade makt. Och genom att rycka Norge från danskarna, även Skåne, Blekinge, Halland som ju fortfarande är danska landskap, och kanske även Själland, delar av norra Tyskland som Pommern. Alla de här områdena skulle införlivas direkt i det svenska riket. Så tänker han sig en personalunion med Brandenburg. Hur då? Jo, genom att låta sin dotter Kristina gifta sig med svåger Georg Wilhelms son Fredrik Wilhelm. Alltså, Fredrik Wilhelm och Kristina skulle bli kungaparet över detta rike. Och Axel Oxenstierna blir entusiastisk över idén och skriver: så framt Sverige och Brandenburg kunde förenas vore näppeligen i Europa en sådan stat att finnas och kunde bjuda huvudet åt vem den ville. Gustav Adolf skickar efter sändebud från Brandenburg för att diskutera saken och föreslår att Fredrik Wilhelm ska skickas till Sverige för att bekanta sig med Sverige och svenskarna. Att Fredrik Wilhelm är 12 år och Kristina är 5 och att de dessutom alltså är kusiner är uppenbarligen inget som hejdar kungen i hans tankar. Ja, vad säger du om en sån här idé?
Jag tycker det låter spännande.
ja visst.
Det tyder väl lite på att han planerar så här, att han går kanske händelserna lite i förväg. En viss maktfullkomlighet tycker jag vi sneglar vid.
Sen tror jag att han är medveten om att han ständigt är i stor fara. Det där vi pratade om tidigare, vi ska återkomma till det, att han är alltid i första ledet så att säga i strider, och han är ju verkligen nära döden ett otal gånger, som jag berättade om i tidigare avsnitt, eller hur? Så att rätt som det är så kanske någon annan måste ta över, och då han kanske tänker på framtiden. I krigsguden mars månad då återupptas kriget. Tilly har efter nederlaget vid Breitenfeld samlat ihop en ny armé. Han försöker undvika en strid med Gustav Adolfs huvudarmé och siktar in sig på att möta kungens utspridda styrkor. Vid ett slag den 9 mars angriper han Gustav Horn vid Bamberg. Ett slag som slutar med seger för Tilly. Men nu har Gustav Adolf satt sig i rörelse. Som han tidigare följt Elbe och Ren tänker han nu följa Donau mot kejsarens Wien. Till att förstå att han måste möta honom och hejda honom. Efter att ha gått via Nürnberg tågade svenskarna till Donau och möter till vid den lilla staden Rhein vid Donaus biflod Lech. Här vinner Gustav Adolf en ny seger. Tilly blir svårt skadad, träffas av en kanonkula i ena knät och avlider 73 år gammal av stelkramp på grund av skadan han hade fått ett par veckor senare. Gustav Adolf fortsätter nu norrut mot Augsburg och intar den staden. Hans nästa mål är Ingolstadt, där den bayerske hertigen Maximilian, den katolska ligans ledare, befinner sig. Men Ingolstadt är väl befäst. När Gustav Adolf rider utanför stadsmuren så blir han beskjuten. Och både kungen och hans häst kastas till marken. Hästen dör direkt, men kungen reser sig helt oskadd, fast helt blodig av hästens blod. Och vid ett nytt skott så dör en markgreve av Baden som står bredvid kungen. Men Gustav Adolf lyckas sätta sig i säkerhet och utropar: än är äpplet icke moget. Alltså, vi kan fråga ännu ett exempel på de händelser vi berättade om tidigare, hur kungen är en hårsmån från döden. Gustav Adolf drar vidare via Regensburg mot Bayerns huvudstad München. Stan ger upp utan strid. Ja, nu kan man nog säga att Gustav Adolf står på höjden av sin makt. På mindre än ett år har han gått segrande fram genom hela Tyskland, från Pommern till Bayern. Vägen ligger öppen mot Österrike och Wien. Vissa euforiska protestantiska anhängare hoppas att Gustav Adolf inte bara ska avsätta kejsaren utan också gå över Alperna, ner till Rom, avsätta påven, göra slut på den katolska kyrkan. Efter Tillys död sätter nu kejsar Ferdinand den andre sitt hopp till Wallenstein som kört iväg saxarna från Böhmen, som vi sa. Och Gustav Adolf, han befinner sig nu mellan Wallensteins katolska trupper i norr och Maximilian av Bayerns katolska trupper i söder. Gustav Adolf går nu återigen mot Nürnberg dit Wallenstein förflyttat sina trupper, och dit beger sig också Maximilian och förenar sina bayerska trupper med Wallensteins. Den katolske befälhavaren håller till vid den gamla borgen där Alte Veste, alltså det gamla fästet. Trots ett underläge i antal soldater, trots stora problem med sjukdomar och svält, bestämmer sig Gustav Adolf för att gå till attack. Hans båda främsta befälhavare blir oskadliggjorda. Johan Baner får ett skott i armen och förs ut ur striden. Han får sårfeber och blir konvalescent ett halvår framåt. Lennart Torstensson blir tillfångatagen och kommer att hållas fången i ett fuktigt fängelse i Ingolstadt i över ett år, där han tilldrar sig en reumatism som plågar honom under resten av hans liv. Ja, man kan väl säga att Gustav Adolfs anfall misslyckas, men Wallenstein drar sig undan efter flera dagars strider. Han beger sig nu norrut mot Sachsen för att tvinga Johan Georg, Ölgöran, att bryta med Gustav Adolf. Och det här kommer få den allra största betydelsen. Det leder nämligen till att Gustav Adolf nu bestämmer sig för att avbryta den fortsatta marschen mot kejsarens Wien för att undsätta Ölgöran i Sachsen. Samtidigt är inte den saxiske första någon att lita på. Han kunde övertalas och gå med Wallenstein. Och skulle Wallenstein ta över Sachsen skulle ju också svenskarna vara avstängda från reträttvägen hem till Sverige. Förflyttningen från Bayern till Sachsen går i rask tempo. Fotsoldaterna går 4 mil om dagen. Och detta är ju bakgrunden till slaget vid Lützen, som man väl får säga var det mest kända slaget i Sveriges historia. Wallenstein har i början av november slagit sig ned vid den lilla stan Lützen, sydväst om Leipzig, inte så jättelångt från Breitenfeld, där svenskarna vunnit en så övertygande seger året innan. Wallenstein har skickat iväg sin främste befälhavare, sin närmaste man, Pappenheim, antagligen för att han skulle locka svenskarna att anfalla just Pappenheim, eller för att hindra att saxiska trupper skulle komma fram till den svenske kungen. Den här Pappenheim, han är intressant. Han hade varit med i slaget vid Vita berget, vid Breitenfeld, och var fruktad av svenskarna. Han förde befäl över ett rytteri kallad Pappenheimare, som var kända för sitt mod och sin lojalitet. Det finns ett uttryck: ich kenne meine Pappenheimer. Alltså, jag känner mina Pappenheimare eller Pappenheimare. Vilket ursprungligen betyder att man känner till med vilka man har att göra. Men där uttrycket har även använts ironiskt, att man känner sina Pappenheimer, alltså negativt. Alltså, de är inte mycket att hänga i julgranen. Har du hört det uttrycket? Jag känner mina Pappenheimer. Jag kanske har försvunnit idag.
Ja, aldrig. Jag kan testa det på mina tyska vänner, kanske de vet.
Ja, oerhört intressant. Du får återkomma om detta. Vad händer nu då? Jo, om inte Gustav Adolf skulle anfalla har Wallenstein planer på att göra Lützen till sitt vinterkvarter. Men Gustav Adolf går inte österut mot Pappenheim utan bestämmer sig för att anfalla Wallenstein. När han får reda på att Pappenheim och hans trupper inte längre är kvar hos Wallenstein. Den svenska kungen utropar: Nu tror jag sannoliken att Gud givet mig fienden i händerna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den 5 november gör svenskarna, som befinner sig 6 kilometer söder om Lützen, ett försök att närma sig Wallenstein. Men de hindras av ett misslyckat försök att forcera ett vadställe som försvaras av kroatiska soldater. Wallenstein får reda på att svenskarna närmar sig och skickar bud mitt i natten mellan den 5 och den 6 november till Pappenheim att han genast ska bryta upp och ansluta sig till Wallenstein. Och samma natt håller man nu krigsråd i det svenska högkvarteret. Ska man gå till attack på morgonen innan Pappenheim kommit eller invänta förstärkning från Johan Georg Ölgöran och hans saxiska armé? Gustav Adolf bestämmer sig för att gå till attack i gryningen. Gustav Adolf formerar sina styrkor redan vid klockan 4 på morgonen och avancerar i det becksvarta mörkret över de höstplöjda, leriga åkrarna. Vid 9-tiden står de båda sidorna mot varann, men den berömda Lützendimman omöjliggör att slaget ska komma igång. Wallenstein har dessutom satt eld på staden Lützen så brandröken därifrån blandar sig med dimman. De båda arméerna är ungefär jämstarka, båda strax under 20 000 man. Men Pappenheim han närmar sig med cirka 5 000 för att förstärka Wallensteins sida. I väntan på att dimman ska lätta så sjunger man salmer, förfäras ej du lilla hop och vår Gud är oss en väldig borg. Vid 11 lättar dimman och slaget kommer igång. Kungen drar sitt svärd, knäpper händerna och utropar: Jesus, hjälp mig idag att strida till ditt heliga namns ära. Framåt! I Johan Baners och Lennart Torstenssons frånvaro är kungens nu främste befälhavare Bernhard av Sachsen-Weimar. Svenskarna går till offensiv. Man vill ha ett avgörande innan Pappenheim kommer. Men svenskarna lyckas inte bryta igenom de kejserliga linjerna och vid 12-tiden kommer Pappenheim. Och nu går de kejserliga till offensiv och tar initiativet. I det för svenskarna svåra läget så blir Pappenheim träffad och svårt skadad av en kanonkula. Han förs ut ur striderna och avlider av sina skador dagen därpå. Stor förvirring uppstår då den karismatiske Pappenheim har försvunnit ur striderna. Svenskarna har nu en ny chans att ta över kommandot och slå in en kil mellan Wallensteins huvudarmé och de flyende Pappenheimarna. Men man lyckas inte. Och dessutom har dimman kommit tillbaka. Det är nu Gustav Adolf bestämmer sig för att han ska kunna avgöra slaget genom att personligen leda den svenska centern. Lejonet från Norden visade ju i slaget dödsföraktande mod och hade ju, som vi berättat i tidigare avsnitt, varit ytterst nära att stryka med vid flera tillfällen. Men i dimman kommer han ifrån sina småländska ryttare från Eksjö och blir med några få egna soldater omringade av fientligt kavalleri. Ett handikapp för kungen, förutom dimman, är också att han är svårt närsynt. Dessutom kan han inte efter den kula han fick i slaget vid Dirschau, som vi berättade om, bära ett harnesk, du vet, sån här skyddsväst, som skydd mot fiendens kulor. Gud är mitt harnesk, brukade han säga. Nu har alltså kungen blivit skild från de flesta av sina soldater. Gustav Adolfs häst, Streif, blir träffad av ett pistolskott genom halsen. Kungen får ett skott i vänster armen, ovanför armbågen. En kejserlig soldat har lagt märke till att svenska soldater lämnat plats för sin kung och ropar: "Skjut på den där, det måste vara en förnäm herre." "Konungen blöder," ropar en svensk soldat. "Det är ingenting, raskt framåt," ropar kungen. En av de få kvarvarande av kungens män, hertig Franz Albrecht av Sachsen-Lauenburg, försöker föra Gustav Adolf och Streif ur striden. Men då får kungen ett nytt skott mellan axlarna, ramlar ur sadeln, blir hängande i stigbyglarna. Den skadade hästen skakar av honom och springer därifrån mot de svenska linjerna. Även hertigen flyr. Nu finns bara en av kungens män kvar, hans 18-årige livpars August von Leubelfing. Pojken, som själv är skadad, försöker lyfta upp Gustav Adolf på sin egen häst. Varför tror du att det är en omöjlig uppgift?
Kanske fettet som räddat honom tidigare nu visar sig vara förödande.
Visst, som jag konstaterat, som Oxenstierna sa, att kungen blir med tiden tämligen fet, är nog ett understatement. Han hade en enorm kroppshydda, så ynglingen orkar helt enkelt inte lyfta upp honom. Och nu skriker en av de kejserliga ryttarna: "Wer ist hier?" Vem är han? Och Leubefing vägrar svara, men kungen ropar själv: "Jag är konungen av Sverige." Och det kanske inte var det smartaste svaret, för då börjar ju kulorna vina och Gustav II Adolf får ett dödande skott genom huvudet. Ja, det här är väl ett av de mest dramatiska scenerna i vår historia, eller vad säger du?
Jo, men det är någonting som till och med min generation känner till, ja, antar jag. Det... Och sen äter vi bakelser också.
Ja, visst, 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 visst. Ja, förutom kanske en av partiordförarna.
Ja,
att kungen har stupat, det förstår man när den blodiga Streif med tom sadel kommer tillbaka till den svenska huvudären. Bernhard av Weimar tar över det högsta befälet och utropar: "Svenskar, finnar, tyskar, vår frihetsförsvarare är död. Framåt för att hämnas hans död." Och mellan 3 och 4 på eftermiddagen genomförs kraftfulla motoffensiver av svenskarna och Wallenstein retirerar. Vid 5-tiden kommer mörkret, vilket gör att Bernhard inte kan utnyttja framgångarna. 2 timmar senare drar sig Wallenstein undan med sina trupper till Leipzig. På slagfältet hittar man kungens blodiga kropp, hans lik, vanställt av alla sår, söndertrampat av hästar, plundrat på delar av kläderna. Slaget vid Lützen kan ses som en svensk seger. Sachsen räddades. Den kejserliga armén hade tvingats på flykt. Men här kan man ju verkligen tala om en pyrrusseger. Den protestantiska sidan har förlorat sin store ledare och han var faktiskt oersättlig. Och det ska vi berätta mer om nästa gång, om 2 veckor. Vad händer efter slaget? Så, tack Fredrik och tack alla kära lyssnare.
Ja, stort tack. Bra avslutning. Bara en liten kommentar. Det här, det kanske vi kan gå in på nästa gång, men jag sa just att vi äter bakelser den 6 november. Varför firar vi hans nederlag? Det blir en fråga att diskutera kanske.
Ja, verkligen. Det där har vi berört tidigare. Va? Att, ja,
Vasaskeppet har vi sagt.
Exakt. Ja. Lützen, Poltava. Det är väl de 2 mest kända slagen. Gustav Adolfs död, Karl XII:s död och så vidare. Gustav III, maskeradbalen och så. Att man har mer kännedom om nederlag och kungars död. Det är riktigt. Ja, det är intressant. Det får vi ta upp om det ligger i den svenska självbilden på något vis. Eller?
Jantelag, kan det vara Jantelag?
Ja, kanske det. Fast men den är väl dansk. Ja.
Mm. Varför äter vi bak? Ja, men tack så mycket, så hörs vi om 2 veckor då.
Ja, vi måste hämta oss lite grann efter det här dramatiska slutet och smälta vad som har hänt. Och det tar väl kanske 14 dagar.
Ja.
Så tack Fredrik och tack lyssnare. Och du låter vi Martin Riesen avsluta med sitt orgelspel. Tack och hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.